I den här veckans Skolsverige kommer vi att prata om gymnasiet. Vad är det för speciellt med just gymnasiet i vårt skolsystem? Vi kommer också att prata om arbetsterapeuter och hur de botar skolångest. Och om spam och hur den faktiskt kräver en viss typ av källkritik. Det här är Skolsverige. Hej Jakob, hur har du haft det på alla veckor vi inte har setts?
Hej Karin, jag har haft det alldeles bra. Det känns som att vi har setts fast ändå. För det har vi inte gjort. Vi har inte varit i samma rum, men det funkar bra ändå.
Vårt senaste samtal då när vi skypade och Google tjofräsade gjorde ju att all min surf bara åts upp. Så att jag hade ju inget internet på hela helgen.
Just det. Så nu vet du hur det känns för att 10 och ha liksom slut på surfen.
Alltså det var hemskt.
Det är en grej då förut, att man får slut på surf i slutet på månaden. Det var som när jag var ung så var det så här, man hade slut på pengar på sitt kontantkort. Kan man inte ringa dem? Fick man vänta till när det nu fylls på. Nu är det så här att surfen är slut. Och det känns ganska omänskligt. Alltså på riktigt.
Och när jag var liten så hade vi så här rull. Man fick vänta på den siffran skulle gå tillbaka på telefonen.
Apropå omänskliga saker.
Så att det har hänt ju saker. Ja, men alltså, det var inte roligt att vara ute. Alltså bara den här grejen. Man ska titta på tv. Vi tittar ju aldrig på tv när programmen går på tv.
Nej, det är ingen som bryr sig.
Fast nu var vi tvungna. Fast det slutade ju med att ingen såg någonting. Vi läste Harry Potter.
Ja, visst. Mm. Det är som både du och jag som jobbar med det här programmet Lärlabbet. Ja. Som sänds 16.35 på söndagar.
Ja.
Har nog aldrig kollat på det 16.35. Jo, första 2-3 avsnitten. Men sen dess har vi bara kollat liksom,
på Play. Ja, men det gör man väl.
Men det sänds söndagar 16.35.
Det är ett bra
och
program.
Och ingen bryr sig.
Och nu snackar de om Mik. Det är skitspännande.
Japp.
Så att det tycker jag att man bryr sig så mycket att man går in på Play och kollar på det. För att det tycker jag är intressant. Vi har haft svenska som andra språk nu i flera avsnitt innan.
Det blir bättre och bättre. Mm. Det är en serie som var bra. Det var bra från början. Men det tar sig. Alltså så.
Men du Jakob, den här podden funkar ju sådär att vi kör lite nyheter först. Mm. Eller lite spaningar. Och sen har vi ett tema och just nu är vi ju inne i en serie av teman som handlar om olika stadier. Och idag
olika delar av skolsystemet överhuvudtaget. Jag tänker vi kommer söka oss bortanför stadierna. Jag tänker vi ska gå ganska långt bortanför stadierna. Alltså dels i förskolan vill jag veta mer om. Jag vill veta mer om särskolan. Jag vill veta mer om vuxenutbildningen. Jag vill veta mer om universitetet. Alltså hur är det att vara lärare? Och fritidshem, absolut. Alltså alla sådana grejer. Så det är ju bortanför de tre traditionella stadierna. För exempel idag ska vi gå till gymnasiet. Och sen på slutet har vi en elevkrönika som lite räddar upp avsnittet. Sen är man missnöjd fram till dess. Så kan man i alla fall kika tillbaka och tänka att det är någon som säger något smart här.
Ja.
Det är mer än en gång som jag har känt att de har räddat oss faktiskt.
Ja, men det är bra. Det är bra. Men elever är bra. Jag tycker ändå att vi ska cred för att vi kom på den briljanta idén.
Jag tänkte bara, jag vet inte om vi sänder det här eller om jag bara tar med det. Men jag börjar tänka lite så här, vet den... skitstormen som har varit den senaste tiden om att involvera elever i den professionella lärardiskussion. Det började med att hon som på skola 365 lät sina elever skriva ett blogginlägg och så var det värsta kaoset runt det och så har det varit liksom tillbaka till diskussionen som var för flera år sedan. Är det så här, den här anonyma eleven, är det verkligen så? Vi avslutar ju varje avsnitt med en elev, inte våra elever så ofta, utan det är snarare liksom andra. Men någon som ändå har elevroll som pratar om sin skola, ibland är det väldigt tydligt vem det är, ibland är det inte det, av olika orsaker.
Mm.
Och det, jag undrar, så är det någonting man kan kritisera? Är det någonting som man kan, vi borde tänka ett varv till runt? Är det så att vi kommer komma dit att säga att elever ska inte ha något att säga till om skolan ur ett professionellt, alltså de hör inte hemma i de rummen där vi är. Förstår du vad jag menar?
Ja, men alltså...
Kommer vi komma dit? Det är inte min åsikt utan din fråga. Kommer vi komma dit att vi är en grej och säger nej, de har ingenting i den diskussionen att göra?
Nej, vi kommer inte komma dit, bestämde jag just. Nej, men alltså saken är ju den så här att jag fick senast idag en text från en elev från en annan lärare som sa, titta vad den här eleven tycker om detta. Elever är ju superviktiga för att vi ska, om de inte uttrycker en åsikt om sin skola så så kan ju inte vi veta hur det vi lär ut uppfattas.
Fast
hur
tar vi hand om de åsikterna? Nej, men hur värderar vi de åsikterna? Precis. Det är inte det den här diskussionen handlar om. Alltså, vilken betydelse har elevers åsikter i debatten om skolan? Eller i diskussionen om skolan? För det är ingen debatt egentligen. I allting från vilken roll har mina elevers åsikter om min undervisning och så? Vilken betydelse har det till? Vilken betydelse har deras tankar om skolan generellt? Jag tycker det är förbannat intressant, men jag börjar tänka så här, är det någonting som vi skulle kunna få kritik för?
Jag vet inte.
Är det en tidsfråga innan de människorna som ifrågasätter, alltså människor som tar med elever i bloggar, också börjar ifrågasätta varför vi gör det? Jag är inte någonting särskilt emot den diskussionen, men jag bara funderar så här, är det någonting som kommer?
Men jag tycker nog att elever ska att elever får uttrycka sig om sin skola och vad de skulle vilja ha i skolan och saker, hur saker och ting uppfattas. Det säger någonting om den skola vi bedriver, och därför är de rösterna viktiga att höra, lyssna på, och därför är de med i våran podd. Punkt.
Ja, men jag menar, det är en grej liksom att vi ska inte gå vidare i den här diskussionen just nu, utan vi gör så här, vi lägger en Twitter-omröstning på våran Twitter-sida, vi lägger en Facebook-omröstning på vår Facebook-sida. Gå in, klicka i och se vad du tycker, och är det så att både vår podcast och skolan, och så tar vi och plockar upp det här nästa vecka, tror jag.
Ja.
Så fram till på tisdag så har du en möjlighet att gå in och rösta till och tycka till och så. Och så ser vi lite vad som händer. Du Karin, vi ska prata nyheter.
Ja.
Och då är det så att du hittade en nyhet som lite tangerar saker som vi har pratat om förut. Alltså du har varit inne på det här med arbetsterapeuter i skolan i två tillfällen, kanske tre. Jag har inte riktigt nappat, för jag fattar inte riktigt vad de gör, om jag ska veta det. Men du får vara och... Okej, prata igenom den. Förklara för mig. Sälj in mig på den här personen. Varför ska en kollega som jobbar som arbetsterapeut? Varsågod.
Jag försöker få min mamma att komma till skolan. Min mamma är arbetsterapeut.
Jag skulle gärna jobba med din mamma, men det är för att hon är himla skön på ett annat sätt. Men en annan diskussion. Ja.
Hon är rolig. Men hon lyssnar ju på våran podcast.
Japp.
Och hon är ju arbetsterapeut. Och så har hon börjat att twittra. Ja, hon twittrar om hon har blivit pensionär precis. Hon har precis blivit liksom, hon vill att arbetsterapeuter ska börja twittra, för det här med kollegialt lärande, förstår du? Det gäller även arbetsterapeuter.
Ja.
Och det jag tycker det är skitbra. Och nu så hade hon då twittrat ut den här länken som heter att arbetsterapeuter lindrar helt enkelt skolångest. Alltså de tränar bort, för att det är ju det arbetsterapeuter gör, de tränar skolångest. Alltså den här artikeln är hämtad från Specialpedagogik, den Lärarförbundets tidning. Och den handlar om då arbetsterapeuter och hur de tränar bort de här sociala hindren som vissa elever har. Och det är ju precis det.
Men jag fattar inte, vilka hinder är det? Alltså jag tror att jag behöver liksom få förklarat för mig lite grann vad... Exakt, men vilka elever skulle de här människorna jobba med?
Men hemmasittare till exempel har ofta svåra psykologiska problem med såna här saker som att det är inte inlärningen som är problemet, utan det är vad ska jag sätta på mig för kläder när jag går till skolan? Hur ska jag resonera? Jag får ångest utav det. Hur ska jag göra när jag åker buss?
Jag tycker... Men hur ska jag resonera? Jag får ångest utav det. Är inte det en lärarfråga? Alltså de andra grejerna jag är med på, men vissa saker i det känns ju ändå som att här, om skolan inte kan möta alla elever, är det okej att vi lämpar över dem på någon annan då? Det är lite det som är min oro.
Nej, men jag tror ju snarare att en arbetsterapeut har ju hand om hela vardagen. För att är det så att du har svårt att ta dig in i ett klassrum, för du inte vet hur du socialt ska bete dig i ett klassrum och du känner panik för det, då handlar inte det om hur du ska ta dig in i ett klassrum, utan det handlar det om hur du beter dig i sociala sammanhang. Oavsett om det är i klassrummet eller om det är på en fest eller om det är till tandläkaren.
Jag tror att det kanske är specifikt bland liksom äldre åldrar och så, för att jag tänker att det där är bland yngre elever som har sådana grejer. Det är klart att det finns extremfall där det behövs liksom specialkompetens. Men rätt ofta kan jag tänka mig att det är sånt man lär sig av att gå i skolan när man är liten. Alltså på olika sätt.
Ja, men har du inte lärt dig det?
Nej.
Och du inte har uppfattat... I den här artikeln så tar hon upp då elever som då inte... Liksom, det var inte inlärning, utan det var att kommunicera vad det var hon kunde.
Och att för jag menar, i min värld, de som är experter på socialt lärande och så, det är ju fritidspedagogerna. Nu pratar jag bara utifrån mitt låg- och mellanstadieperspektiv och du kommer från ett gymnasieperspektiv och det här är så här, jag ser frustrationen när du bara bum, pulserar någon sorts blodåra som så spricker. Men jag, kanske.
Nej, men alltså så här, Jakob. Ja? En arbetsterapeut tränar förmågor i vardagen. Mm. Men man kan ju då jobba med olika delar av, för tar du talet så är det ju liksom att kunna uttrycka dig som ett problem eller, och då har man en helhetsgrepp, och oftast när de kommer till gymnasiet och inte har det, då har de ingen som tittar på dem ur ett helhetsperspektiv, utan ofta blir det då att ja, du får gå till psykologen här och du får gå på det här. Och, men istället så handlar det om egentligen handfasta praktiska vardagsproblem som skapar ångest. Och få strategier för hur ska jag planera min vardag?
Det är superfascinerande. Jag är inte alls negativ och insett det framstår som det. Men det är bara att jag förstår inte. Jag kan inte riktigt relatera till det. Men det låter absolut som en bra grej. Och liksom jag tänker att behövs det med terapeuter? Absolut, jag är på. Vi kör. Jag tror att det är bra med många kompetenser. Vi borde gå in, vi lägger den här länken på vår hemsida för den som vill läsa mer. Och så borde man egentligen göra så att man... Vi borde ha det som tema. Vi borde hitta en arbetsterapeut som kommer hit och förklarar för oss.
Anneli Dahlberg, hon är arbetsterapeut. Det är hon som artikeln handlar om.
Så Anneli Dahlberg, om du hör det här, snälla hör av dig till oss på www.skolsverige.com. Och ja, så gör vi någonting med det. Hur som helst, jag hittade en annan nyhet som är lite på andra ändan av alla skalor i det här.
Som du förstår kanske, som ja, du kan relatera
precis, som
till.
Jag förstår, som jag kan ja, relatera till. Det här avsnittet är det du och jag som bidrar med varsin nyhet. Och du kommer ringa så tydligt i vad det här handlar. På vägen hit så fick jag inte ett, inte två, inte tre, utan kanske fem eller sex olika meddelanden via sociala medietjänsten Kik, vad det nu heter, K-I-K. Så, en kanadensisk social medietjänst. Man skickar sms till varandra typ, eller så. Gruppmeddelanden, det är lite så. Och där har då figurerat mina elever det. Och det var fem eller sex elever som skickade till mig inom loppet av en ganska kort period. Så här, ett meddelande som ser ut att vara adresserat från administratörerna. De kallar sig för Kick-team. Och det står så här: den 27 juni kommer Kick att få en ny uppdatering. Man kommer kunna ringa till varandra och även videosamtala med varandra. Det kommer att komma fler nya smileys, även rörliga smileys. Om du skickar detta till 10 personer så kommer du få den uppdateringen gratis. Annars kommer den kosta 6,99 kronor. Du har på dig tills den 26 juni. Luras inte, vi kommer kolla. Och så är det signerat Kick-team, parentes, Kick, frågetecken. Så. Och det här är en ganska intressant grej. För det händer lite då att det kommer sådana meddelanden. Allt från liksom... vi kommer att stänga ner ditt konto om du inte skickar rätt till ett visst antal personer, eller liksom de kommer införa åldersgräns och det här är ett sätt att visa att du är över den här åldern, eller liksom allt möjligt orimligt så. Man behöver lära elever källkritik även ur den här kontexten. Det kan inte bara vara så här, litar vi på Wikipedia, hur citerar man enligt apamanualen, du vet, sån skit, utan det får ju vara liksom saker som verkligen finns. Det här är deras version av, ska jag dela den här länken vidare? Ska man hårda det? De eleverna som skickar det till mig, de är i farozonen att växa upp och också bli sådana människor som delar rasistartiklar på Facebook, om de inte har någon som stoppar dem och lär dem så här, app, det här är antagligen inte sant. Hur vet man om det här stämmer eller inte?
Vilken lektion de ska få imorgon.
Ja, jag har redan egentligen fullplanerat för imorgon, men jag måste inte ta det. Det är jätteintressant, just utifrån den poängen. För här är det så här, när lär man sig det här? Vems ansvar är det att lära dem det här? Det måste ju vara liksom, faktiskt, jag tänker att man kan bara, det är föräldrarnas ansvar. Nej, jag tror inte att alla mina 29 elevers föräldrar ens vet om den här grejen eller förstår hur man ska liksom punktera en sån grej. Jag tänker att det här är en sån fall där de enskilt viktigaste personerna är äldre vänner och äldre syskon. För det är de som kan förklara sina saker för en. Och då tänker jag att här, vi måste systematisera det. Vi måste utbilda våra elever, för då kan de bli de lite äldre och lite smartare som kan föra det vidare till andra. Men jag lägger den här bilden på vår hemsida också. Inte för att den är så fasligt intressant, utan för att den kan vara intressant att plocka ner för dig som är lärare och som inte är superaktiv på Kick eller så. Som ett exempel av flera. Vad kan man jobba med sina elever om? Hur kan man liksom så? Ta för guds skull kedjebrevet. Visa det för dina elever. Och förbjuder dem att sprida det vidare. För det är total bullshit. Karin, hur länge har vi haft gymnasieskola i Sverige?
Ja, men vilken fråga. Vet vi inte? Jo, det vet jag ju.
Börja berätta då. Sitt inte här och snacka skit.
Nej, men den måste ju komma i typ på 60-talet. Alltså 67.
1967.
Ja, typ.
Fanns ingen gymnasieskola?
Jo, men då hette det ju, jo absolut, men då hette det ju, alltså man gick realskolan och sen gick man och läste för studentexamen, men den typen av gymnasieskola som vi har idag, den kom ju alltså 66, alltså min pappa var den första generationen som gick i den, och han är född 50, så att den borde 65-66 någonstans, utan att googla.
Och då ser du så, den gymnasieskolan vi har idag, vad menar du med det?
Den gymnasieskolan när man tog bort realskolan. Pappa gick
i... Så man går 3 år och sen så tar man examen och så är man klar.
Just det. Eller man kunde gå 4 år också, eller 2 år. Oj. Men alltså, det var ju de relativa betygen. Man gjorde ju en stor skolreform då.
Var det då man avskaffade också hela gymnasieexamen-grejen? Nej.
Studentexamen, jo.
Studentexamen, ja. Ja. Det är den du vill återinföra.
Vem vill återinföra den?
De några debattörer på Twitter. Människor som ja. Gillar det mer förut. Men de som vill ha, en del politiker tror jag. De som, alltså då vill de gå tillbaka till det som var innan 65. är det det vi pratar om?
Ja, det är i så fall det vi pratar om. Ja.
Fascinerande, fascinerande. Mm. Det är nog ganska imponerande att man kan tro att någonting för över 50 år sedan var en bra grej fortfarande. Det är min värdering, det är inte en fråga. Men
jag säger ingenting då, tror jag. För jag är inte säker på att man bara... Alltså, men det finns ju de som hävdar att det gick snett redan på Alva Myrdals tid. Och då pratar vi 48, skolkommissionen.
Ja, just det.
Att det gick snett då. Men alltså, nu ska vi inte prata om det. Men, och sen att vi fick en mer progressiv läroplan då. Men jag tänker att man har hoppat över viss avreglering av skolan på 90-talet som man har glömt då i så fall.
Japp, det tror jag. Men du, jag frågar på en grej. Alltså, det första man tänker på med gymnasiet är ju någonstans att det är frivilligt. Men är det frivilligt?
Mindre och mindre skulle jag säga.
Vad är det som är frivilligt i gymnasiet fortfarande?
Nej, men alltså det är ju frivilligt så tillvida att vi har inte ansvar för dem på samma sätt. Alltså det är ju en jättestor skillnad i...
Vore ni kollar inte närvaro som en grej?
Jo, det måste vi göra för att de får studiebidrag, men det är CSN.
Okej, så det är bara för studiebidragets skull? Har det inte varit det som ni skitit i?
Ja, men vi har ju ingen... Ja, alltså saken är ju den att vi ska ju meddela CSN som en myndighet om man studerar på heltid eller inte. Och sen är det ju naturligtvis så att det, vi kollar ju det ändå, eftersom det, vi har ju naturligtvis skyldighet att kontrollera det och kontakta en elev som är frånvarande, eftersom att vi ska ju...
Är de inskrivna under 18, så har ni någon sorts ansvar att...
För liksom, hälsa och välgående.
Men rent så här, så måluppfyllelsemässigt, kan man tenta av en kurs som bara skiter och går dit? Eller finns det något så här, du måste vara närvarande för att vara på, för att få det här och där?
Nej, det finns inget betygskriterium som säger att du måste vara närvarande. Problemet är att liksom i svenskan till exempel så finns det så här att du ska delta i diskussioner. Det är väldigt svårt att delta i en diskussion om du är hemma.
Ja, precis. Om man inte liksom anpassar på något sätt. Men okej, jag förstår. Så man måste ändå vara fysiskt närvarande. Hur stor är valfriheten när det kommer till vad man gör?
Nej, inte alls.
Kan man välja kurser?
Ja, väldigt lite mån numera. Vi hade ju jättemånga valbara kurser i den gamla gymnasieskolan, framförallt på den här skolan på Schillerska.
Fram till 2010 och sånt där.
Ja, de sjönk stadigt, för det är ju ganska dyrt att hålla sig med många val. Men vi hade väldigt många val här på den här skolan. Vi var liksom kända för det.
Men, så man kan inte välja vad som finns i innehållet. Man kan inte välja vad som är i att vara där eller inte. Man väljer vilken gymnasieskola man ska gå på. Är det det som är det valfria?
Nej, men det valfria är ju om för alltså först och främst, varför det är en frivillig skolform är att du inte har skolplikt. Så du väljer
det,
ju
så
du
behöver
om du
inte
går gymnasiet.
Men är inte det du tänker med? Alltså, är det verkligen så att man inte behöver gå gymnasiet? Vilka framtidsutsikter har man om man efter årskurs 9 bara, nej, nu ska jag gå ut i arbetslivet?
Nej, men har det har du ju verkligen? Nej, det har du ju inte. Alltså, saken är ju den att vi har ju en väldigt hög andel av våra elever i Sverige som går gymnasieskolan.
Typ 98%.
Precis. Men fler och fler hoppar av. Och det där är ju ett problem. Och det tror ju jag mycket beror på sen 2011. I alla fall att kraven höjdes markant.
Man tog bort, men var det inte att man tog bort liksom grejen med att alla program skulle vara högskoleförberedande?
Gjorde man.
Men ändå så höjde man kraven.
Nå, men, nej, men man gjorde så här. Alltså, i ämnet svenska kan vi prata om, som är mitt ämne då. Ja. Så gjorde man så att man har svenska 1 som är en kurs som man ska både läsa på yrkesgymnasiet och man ska läsa, och den är ju då en baskurs för alla, så det är samma kurs här som en högskoleförberedande skola och de som går yrkesförberedande då. Så att svenska 1 läser alla. Sen är det svenska 2 och svenska 3 som alla högskolor förberedande måste läsa. Och de är betydligt svårare än den svenska B och eventuellt som man behövde läsa innan. Och sen
okej, fanns så det är steg 1, steg 2, steg 3.
Ja, precis. Och, nu, och då var det ju så att du räckte det med svenska B och så var svenska C frivilligt förr. Numera så är både svenska 2 och svenska 3 obligatoriskt och det är 50 poäng mer så att man måste läsa mer svenska.
Ja, just det handlar lite om samma sak som förut att man är liksom, som vi har pratat om i tidigare avsnitt med nu, att vi är liksom, man höjer ribbor, man på något sätt man ökar kravnivån och det är väl rimligt kanske man ska förbereda folk för en komplex okänd framtid någonstans. Alltså, vart går den gränsen kan man fundera på. Men du, jag undrar så här, vad egentligen, om jag ska vara helt ärlig, jag som jobbar med yngre elever, jag tänker så här, när mina elever slutar, när de är 11-12, tänker jag så här, de är ganska stora nu. Och sen träffar de på högstadiet och tänker, ja men de är himla stora nu. Och sen går de vidare till gymnasiet någonstans. Då blir min helt genuina fråga så här, 16, 17, 18, 19, är inte det typ samma? Är de inte typ ganska vuxna då?
Nej. När de kommer hit, det är jätteroligt. Jag, du vet, när de kommer hit till 16, då är vi alla lite så här, åh, ska vi ha en etta? För de är så små.
Men är inte det alltid så lärare ser på sina elever? Är det verkligen sant?
Ja, men alltså,
du vet, alltså att lågstadierna gör så, att mellanstadierna gör så, att högstadierna gör så, och sen kommer gymnasiet och gör det igen. Är det verkligen rättvist när man börjar, åh, de är så små, så gulliga.
Nej, jag säger nog inte att de är så gulliga, utan snarare är det så här, åh, de kommer till gymnasiet. För de första veckorna så tittar de på varandra och ser de bara röda i ansiktet och lite generade.
Men är man inte så när man är ny på ett ställe?
Jo, men sen är de ju, alltså saken är ju den att det händer jättemycket mycket mellan, de blir ju vuxna, de hinner fylla 18 under tiden de är hos oss, när du får rösta första gången, du får man har sitt första liksom längre förhållande, har de flesta, de har liksom, det händer så otroligt mycket med dem, de ska göra en slutgiltig frigörelse mot sina föräldrar. Vi har ju föräldrar med på de första utvecklingssamtalen och sen brukar de försvinna.
Varför då? Är det för, ja, men det är
den fyller 18.
Ja, och då får inte föräldrar vara med längre.
Föräldrar får vara med, men jag brukar ju också se att det är en övning i att jag vill helst inte att de är med.
Nej.
Av den jätteenkla anledningen. Inte för att jag inte träffar föräldrarna, jag gör det mer än gärna. Jag kan träffa dem hur mycket som helst. Men för att träna eleven i att ta eget ansvar. För att det är ju faktiskt det handlar om. De ska, när de lämnar det här 19 år gamla så ska de vara vuxna.
Och det då, börjar du med när de är 18? Alltså nu blir det lite hårdare, men liksom, så borde man inte börja träna?
Men ja, men absolut. Mycket men det är ju del i det. Att har du då, att jag förstår ju att en förälder vill vara med när de första året på gymnasiet. Att komma på utvecklingssamtal, det skulle jag med vilja. Men andra året så behöver man fundera på. Ska jag vara med eller ska jag liksom släppa mer och mer? Och, och fråga sen eller ringa upp läraren sen och fråga hur gick det? Eller, sådär. Att man kan liksom, och det brukar vi prata om på de här utvecklingssamtalen. Till exempel.
Okej, okay. Det är lite man skolar ut. Jag var med och haft liksom första utvecklingssamtalet utan med föräldrar och sen också med barn och så. Det är liksom andra sidan av den processen, jag förstår. Man behöver liksom vänja av dem med det.
Ja, men lite så att du just ska kunna, ja men jag går hem och berättar. Jag kan ta ansvar för mina studier, jag kan ta ansvar för mina beslut, att mina beslut är någonting som är värt någonting.
Men är det det som är det speciella med gymnasiet, att man jobbar med myndiga människor? Är det det som är liksom kärnan i det?
Eller att de blir myndiga under tiden.
Att de blir myndiga under tiden. Men inte hela skoltiden fram till det egentligen en förberedelse för att förtjäna att bli myndig någonstans? Är inte det en del av
jo, men det är klart att det är. Men det blir så väldigt konkret hos oss. Vi kan liksom inte skjuta upp det. Det måste liksom vara färdigt när de kommer till oss.
Och det, är det liksom målet någonstans med gymnasiet? Om man tänker.
Men jag tänker att målet är att de ska kunna ta bra beslut för sig själva. Att de ska ha så mycket bildning, så mycket allmänbildning, så mycket klokskap. Att de ska kunna fatta bra beslut om sin egen framtid och så mycket kompetens att de kan studera det som de faktiskt har tagit beslut om att de vill studera.
Ja, det kanske är en bra sammanfattning av liksom vad är det speciella med gymnasiet. Eller vad tänker du mer om det?
Jag tänker att idag har vi ju väldigt få övergångsriter i samhället. Och studenterna har ju blivit en mycket större övergångsrit eftersom alla gör det. I princip så är det ju en väldigt stor, mycket större än konfirmationen som var förut. Studenten är ju en väldigt tydlig som
det
är.
Och det hänger väl ihop också med vuxen, alltså steget in i vuxenvärlden har förskjutits liksom.
Men absolut, och på det sättet så kan jag tycka att vi har ju det här studenten som vi jobbar mot, och det är ju första veckan de är här så pratar de om studenten. Och det är någonting som lever med dem hela tiden, och på något sätt så blir det ett väldigt stort statement.
Så det är deras mål, studenten, men det låter ju på dig lite som att målet är så här att de ska bli vuxna och kompetenta människor, och det får de ju vara redan innan, eller?
Ja, men absolut, och det är klart att de får, men de ska ju ha en kompetens också. Alltså vi ska ju lära dem saker också.
Ja, det är väl inte nytt vid gymnasiet.
Nej, absolut inte. Nej, men alltså så. Men det är klart att de får vara kompetenta och fatta kloka beslut, men att de ska ju faktiskt fatta dem på egen hand när de slutar hos oss.
Och nästa fråga blir så här, är gymnasiet som organisation kompetent för, eller så här, klarar gymnasiet av att liksom leverera det? För jag tänker så här, att vi har pratat om förut om så här med förberedda elever för en komplex okänd framtid. Och det är en del av hela skolväsendet. Men någonstans blir det ju ni som är sista utposten innan det är synd att säga att innan det är kört för det inte. Men liksom, förstår du? Det är många som slutar sin utbildning där. Och då är frågan så här, klarar, känns det ur ett gymnasieperspektiv som att ja, de flesta, ja, alla elever vi levererar är rustade för en komplex okänd framtid?
Så här känns det, om jag ska vara ärlig, att många elever är det. Sen är det ju tyvärr så att vi ser väldigt många just från ett studieförberedande program att många hoppar av.
Och vad beror det på? För avhoppen måste ju vara en konsekvens av det frivilliga.
Ja, avhoppen är en grundskolan. Nej, men du får inte hoppa av grundskolan. Utan det är ju naturligtvis en konsekvens av det frivilliga. Det är också en konsekvens av, tänker jag, att det är betydligt mer... gymnasieskolan i mångt och mycket har ju också mycket att lära av grundskolan i det här att ta ansvar för att de faktiskt klarar sig. Det liksom blir ju en liten paradox i det här att eftersom det är en frivillig form så har inte heller gymnasieskolan lika stort ansvar att se till att alla faktiskt klarar grundläggande behörighet.
Det finns fortfarande folk som tycker att nej, men det här är inte vårt ansvar, det vill de inte, så behöver de inte. Då, så.
Nej, men det är ju ändå ett beslut som de kan fatta, och det vet ju vi allihop att fattar de det beslutet så kommer det inte vara bra för dem.
Men borde inte gymnasiet vara obligatoriskt då?
På väldigt många sätt, ja. Med tanke på,
finns det något bra argument för att det inte skulle vara det?
Ja, det finns de som, ja, men de som inte tycker det. Menar nog på att man måste kunna välja andra vägar. Högre studier kan inte vara det som är rätt, liksom lyckan med allt.
Men gills gymnasiet som en högre studier? Alltså, är gymnasiet högre studier? Jag tycker inte att det känns som det, utifrån mitt perspektiv. Alltså, inte utifrån kvaliteten, utan bara utifrån att det känns ganska allmänbildande.
Ja, jo, men jag kan tycka det. Men vad jag menar är att det är så man resonerar då. Att de här, vad gör vi med de här eleverna som är så skolträtta? Vad gör vi med de här eleverna som hoppar av om det blir obligatoriskt? Som har precis kämpat sig igenom 9 år av skolan. Men då tänker ju jag att det kanske har med skolan att göra då. Vi vet att vi kommer att behöva leverera betydligt mer kompetenta personer i framtiden eftersom det finns så mycket kunskapsmassor att ta in. Och livet är mycket mer komplext idag än vad det var då. Vi kan liksom inte längre... de där jobben att stapla varor på ICA är idag... helt andra yrken, och mycket av de här lätta jobben som man kallar det för, de jobben finns ju inte längre.
Plus att det, liksom, det kommer maskiner och robotar
som gör dem.
Så det är lugnt, vi behöver inte utbilda för dem. Men jag säger, har du koll på Danmark och det danska skolsystemet? För de har ju någon sorts system med 10:e grundskolår som är liksom, det kan vara lite olika saker, men behöver inte gå det. Men det kan vara typ ett mellanår eller där man kan göra lite annat, eller man kan ta igen saker, eller man kan gå direkt på gymnasiet och så. Det verkar finnas en kultur av att man tar en paus innan man går vidare. Det kanske är det så för en rimlig kompromiss. Om man skulle tänka sig att det är omöjligt att ha en obligatorisk gymnasieskola. Att man gör det först och sen, för den som vill. Och så går man vidare sen.
Ja, men absolut.
Jag vet inte, det känns som att vi tangerar någonting annat ganska snart. Men det är en del av gymnasiet, men det är också ett annat område.
Precis. Nej, men jag har ingen kompetens i det. Men det där är någonting vi brottas med.
Vi måste hitta en lärare från Danmark och prata om det. Det är en del sidospår. Du, hur var det med den nya gymnasieskolan, så tog man bort estetiska ämnen som ett obligatorium?
Ja.
Det märks inte på din skola, för du jobbar på universitetsskola. Men om man tänker på en annan skola.
Jo, det märks på vår skola jättemycket.
Det gör det?
Ja. För vi har ju både samhällskunskap, samhällslinjen och...
Ni har några som inte läser estet också?
Ja, vi har samhäll, humanist och natur och ekonomi har vi också.
Nej, just det. Och hur påverkas gymnasiet för dem? Alltså, nej, vad innan, är det egentligen? Var det en så stor grej? Liksom?
Ja, men innan så valde de ju Schillerska för att... Alltså, de kan ju fortfarande... Det som är fördelen för dem är ju att de kan välja estetiska tillvalskurser. Det kan ju alla. Och det gör många från samhällskurs. Alltså, du kan välja både teater och dans kunde man välja innan och bild och sådär. Men det som är den stora skillnaden, del så försvann ju musiken. För vi har inte musik, för den är lagd på en annan skola. Vilket är ju sorgligt.
Men du var också genom hela gymnasiet överhuvudtaget, så försvann musiken som ett obligatoriskt liksom, grej.
Den finns ju inte längre. Så att då försvinner kören och skolavslutningar och hela den biten blir ju väldigt liksom, fattigt på något sätt. Men sen försvann ju också... sen försvinner ju det här att få kontakten med, det blir en väldigt avundsjuk, alltså det här, den här naturliga kontakten med de estetiska ämnena.
Ja, just det. För det där kan jag ju känna att jag inte alls lika kreativ som jag var när jag var yngre.
Nej.
Och det kan jag tänka mig säga, hade man fortsatt vara det även i gymnasiet, så kanske det är ett sätt att när man tar de här stegen in och blir vuxen också behåller sina kreativa sidor.
Ja, och jag tänker ju att mycket hänger, alltså jag tänker ju att teater tänker jag ju väldigt ofta att alla borde läsa.
Jaja.
Det här att våga göra fel inför varandra, att bygga grupper, att våga liksom det här att våga ta plats i en grupp, att våga säga ja till andras idéer och sånt där. Att det är ju sånt som teater övar, och även i retorik och såna här saker. Det är ju det är väldigt mycket sånt som våra teaterelever får med sig, som jag vet skulle vara nyttigt i väldigt många andra grupper.
Men är det någonting man funderar på att sätta tillbaka? Är det någon diskussion om det? Eller
det är det. Liksom, och det finns en stor lobbygrupp för det, och jag tror att det finns ju en utredning som pågår om det just nu.
Det är så. När ska den presentera? Vet du någonting om det? När ska
jag vet inte när den kommer, men jag vet att Ayla tillsatt den. Hon, gymnasieministern.
Ja. Men vad händer annars på utvecklingsfronten i gymnasiet? Vad är det som är på gång? Liksom? Vad är det nya? Det svarta, det coola.
Nej, men det svåra tänker jag är ju att vi ligger ju... Alltså, så där är det ju, brukar man ju säga vad heter det? Förskolan är de som är mest utvecklade. Och sen kommer lågstadiet som utvecklas. Alltså förskolan är ju de som liksom provar nya grejer. Så kommer lågstadiet och sen så händer det. Men de här nya med verktyg och digitala verktyg, vi är fortfarande inte en NTN-skola. Vi har ett år kvar. Nästa år har alla elever.
Det måste jag få säga. Jag tror att mellanstadiet har nog ett före när det kommer till alltså digitalisering.
Ja, men så är det säkert. Jag ska inte säga det. Men vad jag menar är att det finns, det händer så saker i grundskolan som liksom tar tid innan det kommer till oss. Vi är en frivillig skolform. Men det här kommer ju nu. Frågor som jag tror grundskolan tog beslut om långt tidigare. Får vi liksom handskas med. Men nu, eftersom elever ställer helt andra krav idag när de kommer. Och vi måste anpassa oss till det på väldigt många sätt. Att man är van vid det. Så i år så har ju alla elever i princip haft egen dator på grundskolan. Så när vi kommer, nu får ni egen dator, så är det nytt för lärarna.
Men det är inte det för...
För eleverna. Nej. Och det där är ju lite lurigt. Liksom.
Ja, just det. Det måste ställa till lite.
Lite gör det ju det.
Men är det specifikt er skola, eller är det generellt så att många gymnasieskolor...
Jag tror att det är inte unikt för vår skola. Utan det tar längre tid. Och sen är det ju också det här att vi har ju ett ämnesdjup som gör att det måste utvecklas i ämnet. Hela tiden, för att det ska ner i djupet på ämnet. Samtidigt så i kursplanerna så det innehåller så mycket stoff, de är fortfarande så stofftyngda att de med fördel lärs ut övergripande, men det får vi inte göra. Jag ska lära ut svenska i svenskan.
Ni får inte jobba med övergripande?
Ja, får vi ju, men det är mycket mer komplicerat.
Och det handlar om att man heter en jagar betygsunderlag, man jagar liksom bedömningstillfällen. För att, är inte det också en grej med kurser? Att när du har 50 timmar och allt det här så är det mycket, mycket svårare när du har, här är lite saker som ska vara klart. Jag menar, när jag möter mina elever så är det så här, där ska du kunna om 2,5 år. Vilket skapar ett lugn som är ganska skönt.
Ja, men vi har ju det här ska du kunna om 2 månader. Ja. Ja. Och så har vi liksom 4 kunskapskrav kvar. Och så blir ja. Men jag vet ju, det finns ju gymnasieskolor som jobbar ämnesövergripande med teman och hit och dit. Mm. Men det var mycket lättare i den gamla gymnasieskolan att göra det. För att då kunde vi färga in och sådär. Ja, det kan vi inte då. Så att, men det handlar ju om skolutveckling helt enkelt. Skolutvecklingsfrågor som vi försöker ju liksom bli mer... I gymnasieskolan har man väl varit mer av en autonom, ensam kunskapsbärare än vad man har varit i andra skolformer.
Det är rimligt, det tror jag absolut. Det
och det är ju någonting vi försöker ändra på, för vi vill ju jobba ihop. Väldigt många här i alla fall.
Ja, men det tror jag många med fler. Vi ska börja runda av det här, men jag tänker säga, trivs du som gymnasielärare?
Mm.
Varför då?
För att jag har de bästa eleverna. Nej, för att det är väldigt roligt att jobba med unga vuxna människor.
Är det samma sak som Malin sa förra veckan?
Ja.
Och jag ser inte det som någon kritik, utan bara säger, är det samma liksom?
Ja, men så vi har, det händer väl, alltså det här är en jag lär mig så mycket av dem som jag jobbar med. Men även att få vara med och få liksom utveckla och få vara där de är väldigt, väldigt utvecklande som människa för mig. Så känner jag. Mm. Och sen är det ju liksom utmanande för att det händer mycket saker. Och sen är det ju roligt att jobba i skolan, för att det är en sån brytpunkt. Vi är ju i en tid där vi kommer att titta tillbaka och säga shit.
Mm.
Vad vi famlade.
Precis. Och det måste det vara intressant att jobba nära det riktiga livet.
Ja.
Det är kanske det som är grejen. För med den. De eleverna jag möter har fortfarande 10 år kvar innan de är inte riktigt överdrivet, men de har 8-9 år kvar innan de är någonstans. Men du möter dem precis när de är på väg ut genom dörren, vilket är ganska coolt, för det är så här.
Ja, och de är så fina, för de resonerar, och jag känner ju sånt där stort hopp för framtiden hela tiden när jag är med dem. För jag tänker ju att de är så grymma. Så jag tänker, bestämmer de så blir det bra.
Det är nog ganska skönt. Ja. Det måste kännas ganska hoppfullt inför framtiden. Man kan ju vara ganska oroad inför framtiden, men då känns det som att vill du bli av med det, bli gymnasielärare?
Ja, men lite så. De är fantastiska. Det är så,
Du, vi ska ta och runda av det här avsnittet. Ja, det var intressant att ha det här samtalet, för att jag hör din energi, den smittar av sig på något sätt. Vi gör så här, gå in på vår hemsida och anmäl dig om du vill vara med och prata om din verksamhet och din skolform. Vi vill fånga alla möjliga olika verksamheter.
Mm, absolut.
Desto fler, desto bättre. Och så gör vi så att vi tar och avslutar, och så lämnar vi sista ordet till en elev.
Hej då!
Hej då!
Jag ska berätta om skolan i Sverige och jämföra med skolan i mitt hemland. Skolan här och i mitt hemland har väldigt mycket skillnad. En skillnad är man behöver inte göra nationella prov i årskurs 9. Man gick inte gratis till skolan, utan att mina föräldrar hade betalat pengar. I min skola gör man nationella prov bara i årskurs 8 och 12. Man får inte så mycket lov från skolan. Men här i Sverige är allt det skillnad från mitt hemland. Till exempel går man gratis i skolan. Vi hade en speciell dag här i skolan, en kulturdag. Det var en speciell dag för mig, för att jag hade aldrig haft i mitt hemlandsskola. Jag har jättetrevliga klasskamrater och en trevlig lärare. Därför blev jag aldrig ledsen. När jag gick i skolan i mitt hemland hade jag många kompisar utom mina klasskamrater. Men här i Sverige jag har inte någon kompis som går utanför min klass. Det är dåligt, för att man kan inte bli kompis med svenskar i allmänhet. Det är jättesvårt att man ska bli kompis med en svensk person, för att de gillar bara att vara ensamma, tror jag. Om man kom i god tid och kämpade mycket och lyssnade på vad läraren säger, då blir man duktig i skolan. Man trivs bra om man har respekt med alla som har respekt mot sig. Om jag kämpar mycket och kom i god tid kan lärarna uppskattar mig. Jag tycker om lärarna trivs bra med eleverna och har bra förhållande med elever, blir bättre skolan i Sverige. Om man går gratis till skolan, då blir det bättre skolan i mitt hemland. Jag tycker att det finns inte rasism integration i skolan, men måste man försöka vara snälla mot varandra. Jag tycker alla trivs i skolan, för att vi har respekt till varandra och hoppas att fortsätta med det. Det här är Skolsverige.